Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Jag tänker att hon hade en himla tur som kom ut därifrån. Det var ju såklart förfärligt att vara där under 6 dagar. Fasansfullt. Men hon trodde ju att hon inte skulle överleva det här helt enkelt.
Då valde själva att fly från platsen. Och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem.
Den födelsedagen firades inte. Utan han är ju död.
En bil som är precis likadan. Så åker förbi den och tittar in och ser att helvete också. Det är ju dåligt.
Det är ju unikt såklart. Vilken masterplan. De blev grundlurade. De gick rakt i fällan.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Bunkerläkaren. Det är den 23 augusti 2006 i den lilla orten Strasshof an der Nordbahn utanför Wien i Österrike. 18-åriga Natasha Kampusch springer fram till en äldre kvinna på gatan och i panik ber om hjälp. Hon berättar att hon suttit fången i en källare i åratal och nu lyckats rymma. Kvinnan ringer polisen och en fruktansvärd historia rullas upp. Det visar sig att Natasha suttit fången i 8 år. Som 10-åring hade hon kidnappats av Wolfgang Prikopil som drog in henne i en vit skåpbil när hon var på väg till skolan. Han körde henne till sitt hus där han byggt en cell åt henne i sin källare. Och i 8 år fick hon sitta där. Från att hon var 10 tills att hon blev 18 år gammal. En stor del av hennes barndom. I hans värld blev hon hans tjej. Ibland fick hon komma upp i huset. Ibland tog han till och med henne på någon utflykt. Och så, den här onsdagen efter 8 år, får han ett samtal på sin mobiltelefon när Natasha höll på att dammsuga. För att höra bättre vänder han sig om och går några steg bort. Och där och då uppstår ögonblicket det som kom att ändra allt. När Natasha såg att hon för ett kort ögonblick var osedd, la hon dammsugarmunstycket på golvet, lät dammsugaren vara på och smög ut ur huset, ut mot friheten. Och allt rullades upp. Några dagar senare tog Prikopil sitt eget liv. Den här händelsen väckte förstås stor uppmärksamhet över hela världen, men också många frågor. Varför hade Prikopil valt just Natasha? Varför var det just henne han kidnappade? En slump eller var det ett medvetet val? Det gick också rykten om att det skulle funnits kopplingar mellan gärningsmannen och Natashas familj. Men allt det här överskuggades av det som hände bara 2 år senare. Också det i Österrike. Också det en kvinna som hålls fången i en källare. Men det här fallet var värre, oerhört mycket värre. Den här kvinnan, Elisabeth Fritzl, hade suttit fången i 24 år och utsatts för sexuella övergrepp och fött barn. 7 stycken. Och han som utsatt henne för allt detta, han som låst in henne, hållit henne fången och gjort henne med barn, var hennes egen pappa, Josef Fritzl. Och samtidigt som allt det här hände i källaren bodde pappan tillsammans med mamman i husets övre plan. Och mamman visste ingenting, sa hon i alla fall. Men hon måste ju ha tyckt det var märkligt när 3 av de 7 barnen dök upp hemma hos dem. Efter att Elisabeth blivit fri dömdes hennes pappa till livstidsfängelse. Och Josef Fritzl har blivit synonym med en person som kidnappar och håller fången. När liknande händelser inträffar refereras det alltid till honom. Och precis som den förövare jag ska berätta om idag kan Fritzl gå fri i år. För 7 år efter den här händelsen höll vi på att få vårt svenska fall. Allt var förberett in i minsta detalj. Bunken var byggd, det tog 5 år. Offret utvalt. Planen för bortförandet genomförd steg för steg. Tanken var att den tillfångatagna kvinnan skulle sitta i bunken i åratal, kanske resten av sitt liv. Men så faller allt på en liten detalj, en rutinmässig åtgärd, ett standardförfarande som gärningsmannen inte kunde förutse. För polisen, för utredare och för åklagaren börjar historien den 18 september 2015. Klockan är ganska sent på kvällen, runt 9:30, när en man och en kvinna kommer in på polisstationen Norrmalm i Stockholm. Hon går fram till disken medan mannen håller sig lite i bakgrunden. Vad ingen på polisstationen vet är att han är beväpnad. Han har en pistol på sig. Kvinnan säger att låset i hennes lägenhet blivit utbytt och att det på dörren stod en lapp att hon skulle kontakta polisen. Och när polismannen slår hennes namn i datorn så ser han att hon är anmält försvunnen. Och det är anledningen till att kolven i hennes lås byts ut. En normal rutin, berättar åklagare Peter Claesson som kom att få fallet på sitt bord.
Det är sedvänja att man gör så, för att om personer som är försvunna återkommer till sin lägenhet och inte kommer in så brukar de höra av sig till polisen om de får reda på det. På så sätt så är det många som ger sig till känna, annars kanske man låter bli och kontakta polis. Mm. Och så gick det till här.
Och där, på polisstationen, säger hon alltså att hon vill ha tillgång till sin lägenhet igen.
Syftet var att hon skulle få tillträde till lägenheten, att hon skulle säga att hon mådde bra och det var ingen fara med henne. Och att nästan var lite grinig då, att man hade bytt lås. Men och då var ju den här mannen med inne på, och det här finns ju på film. Men då är det någon polis som tycker att det här är verkligen märkligt, så att vi vill prata med dig i en rum. Och då får inte han följa med. Han försöker följa med, men det får han inte.
Polismannen blir alltså misstänksam. Det är något som inte stämmer. Så han ber därför kvinnan följa med in i en rum för att fortsätta prata. Och där inne är det en helt annan historia som kommer fram.
Och när dörren är stängd, då mer eller mindre, jag tror att hon uttryckte sig ungefär som att då bröt hon ihop helt enkelt och berättade om det här. Och sen en stund senare så kommer det ut 4, som jag minns det, uniformerade poliser och griper den här mannen. Då.
Gripandet blir odramatiskt. Mannen försöker inte hota med sitt vapen utan pistolen hittas i hans väska efter att han gripits. Det här sker på fredagen. På lördagen ringer Peter Claessons chef och ber honom ta ärendet.
Ja, det var min vicechef som ringde mig på en lördag förmiddag och berättade om att vi hade fått det här ärendet i Citykammaren som jag jobbade på vid den tiden då. Och då bestämde vi att vi skulle handlägga det här i särskild ordning då, och inte på vår jourverksamhet, utan jag tog över förundersökningen direkt. Mm.
Hur långt hade man kommit då? Vad visste du då?
Ja, man visste att det fanns en kvinna som hade varit frihetsberövad, påstod hon, och att man hade gripit en person och den personen var anhållen. Man hade också kontrollerat att det fanns det som sen kallades för bunker. Och det kan väl säga att det med bunker, det är någonting som kommer från den misstänkte själv.
Mannen identifieras i samband med att han grips. Han heter Martin Trenneborg. Han är 37 år, jobbar som läkare och bor på en gård i nordöstra Skåne. Och där, på polisstationen, direkt efter att han gripits, erkänner han allt. Han har åkt upp till Stockholm och drogat ner kvinnan. Han har kört henne hela vägen från Stockholm till Skåne och han har satt henne i sin specialbyggda bunker. Och tänkt ha henne där länge, i flera år, kanske resten av hennes liv. En helt otrolig historia, tyckte Peter Claesson.
Ja, först tror man att det kan vara sant. Alltså, man får ju sån här associationer till Österrike och den här Fritzl till exempel. Något sånt här ärende, mig vetligen, har vi inte haft i Sverige innan i alla fall. Men eftersom polisen uppdrog till kollegorna i Kristianstad att man åkte ut den här platsen och gjorde husrannsakan, och man fann ju den här bunken då, och som jag minns så lämnade nog den här misstänkte personen koderna till polisen så att man kunde gå in och titta att den verkligen fanns.
Och den berättelse som växer fram saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. Den är som hämtad ur en skräckfilm. Martin Trenneborg tog kontakt med kvinnan på nätet den 10 september 2015. Hon jobbar som eskort och de stämmer träff hemma hos henne samma dag. Han kommer dit och presenterar sig som amerikan. Vad hon inte vet är att det här är en rekognition för honom. Han ska kolla läget. Han vill träffa henne för att se om det ska bli hon. Om hon är den som ska bli hans gömda och hemliga flickvän. När han sen lämnar hennes lägenhet har han bestämt sig. Ja, hon är det. Det är henne han ska föra bort. För Trenneborg har förberett det här i åratal. Bunken är färdigbyggd. Allt är i ordning ställt. Nu fattas bara kvinnan. 2 dagar senare åker han upp för att träffa henne igen. Nu har han all rekvisita med sig. Allt som behövs för att genomföra sin plan. Han har med sig jordgubbar och champagne preparerade med droger. Han har med sig en kateter att föra in i hennes blodådra. Han är ju läkare, så det är en enkel sak för honom. Han har med sig flytande droger att spruta in i katetern. Han har med sig en rullstol, han har med sig ansiktsmasker och han har försett sin bil med falska registreringsskyltar. Allt är klart. Hemma hos kvinnan bjuder han på de preparerade jordgubbarna och champagnen, vilket får henne att förlora medvetandet. Sen placerar han henne i rullstolen och sätter på henne en av ansiktsmaskerna. Den andra tar han på sig själv, så att ingen som möjligen skulle få se dem skulle kunna ge något signalement. Ute på gatan lyfter han över henne i bilen och trycker upp katetern i hennes arm. På det sättet lyckas han hålla henne nedsövd hela vägen till Skåne. En resa som tar timmar. Så här berättar Peter Claesson.
Han bjöd henne på choklad doppade jordgubbar. Som då var preparerade med flunitrazepam. Då, som är ett medel som man kan kalla det för sömnmedel. Doktorn kallade det själv för sederad. Jag är inte medicinare, men man är i vart fall i ett tillstånd som man inte... I vart fall inte riktigt vet vad som hände kring henne. Och hon hade bytt kläder på henne från klänning till något annat. Och när hon vaknar i den här utrymmet då, hon har ju ingen aning om att hon har forslats från Stockholm till Kristianstad. Hon vet inte var hon är. Hon har dessutom den här katetern eller infarten, den sitter kvar i armen på henne. Och jag plötsligt står den här mannen då och talar svenska när han tidigare talat engelska och utgett sig för att vara en amerikan som var boende i London och höll på med affärer. Och hon får ju klart för sig att nu ska hon vara här och hon ska vara hans flickvän helt enkelt.
Och Trenneborg gör också klart för henne att hon kommer inte att komma ut därifrån. Nu är hon hans helt enkelt. Nu är det han som bestämmer.
Hon får en hel del förhållningsorder, vad hon ska göra och så. Hon får skriva någon matlista, vad hon vill ha för mat. Och även lite litteratur, få lite böcker, konstiga böcker. Ja.
Bunken han byggt har han ju hållit på med i 5 år. Den består av 2 rum, toalett, kök och en rastgård. Och den är omöjlig att fly från.
Han går ju med på att han har haft henne frisberövad. Och under utredningen så är han ganska stolt över att dels att han har byggt det här det som kallas för bunkern då. Det är en betongbyggnad då med fullt utrustad med elektricitet, ventilation, vatten, avlopp, värme. Och den är helt ljudisolerad, så att det hörs inget. Man kan inte göra ljud och på så sätt uppmärksamma någon utanför eller så. Och i princip omöjligt att ta sig ur det, för det är trippla lås ut och, så, och det är sluss, så att även om hon skulle kunna se det kodlås som han använde för att ta sig in genom den första dörren och kanske på något sätt övermanna honom eller så, så hade hon i alla fall inte kommit vidare. För det nästa rum hade hon ingen aning om koden.
I 5 år har han alltså byggt på sin bunker och slipat sina planer, vilket han gärna berättar om för utredarna.
Han själv beskriver, man får uppfattningen att han är ganska stolt över det han har gjort, det här bygget. Han pratar väldigt mycket om det i början. Han är mindre talsam sen när det blir rättegång, men inledningsvis är ju, han berättar hur länge han har byggt på det här, och syftet är då att ha människor inspärrade här då, med flera människor, och de ska vara där och han ska bestämma över dem och också bestraffa dem om de inte gör som man säger. Och det ingår också att det ska vara sex också med de personerna som är där inne.
Och under alla dessa år när han byggt sin bunker, när han planerat att kidnappa, när han satt ihop listor med förhållningsorder, har Martin Trenneborg också levt ett normalt liv. Han jobbar som läkare, tjänar pengar och har till synes en helt vanlig tillvaro. Och inte bara hade han ett jobb, han var ganska bra på det också.
Jo, och han är ytterst etablerad och vi hörde ju såklart kollegor och särskilt hans chef då på den vårdcentral där han arbetade då. Han arbetade som stafettläkare, var ju egenföretagare, och hon sa att det var den bästa doktorn de hade, och om alla läkare var som den här läkaren, då skulle vi inte ha några problem med svensk sjukvård. Det var hennes uppfattning i förhör då.
Martin Trenneborg beskrivs av vänner som intelligent, ambitiös och målmedveten. Duktig i skolan, framgångsrik på jobbet. Men han hade det värre med sitt sociala liv. Var inte en person som skaffade vänner och umgicks inte särskilt mycket med folk. Och han hade inga relationer med kvinnor. Och någonstans där fattades beslutet att helt enkelt röva bort den. Kanske inspirerad av det som hänt i Österrike några år tidigare. Men trots sin målmedvetenhet, trots sin noggrannhet och trots all den tid han lagt ner på sina planer, var det ju en sak han missade. En liten detalj som blev hans misslyckande. Nu när han hade kvinnan i sitt våld var han tvungen att röja bort spåren efter henne. Och det första var att tömma hennes lägenhet på saker som kunde ge polisen ledtrådar efter att hon försvunnit. Så han tar hennes lägenhetsnyckel och åker upp till Stockholm. Men så var det ju det här med låset och låskolven.
Efter att den här kvinnan hade rövats bort då, till Skåne från Stockholm då, så gjorde den här mannen ett besök i Stockholm och skulle försöka tömma hennes lägenhet. Men han kom dit så visade det sig att då hade polisen varit där och sökt igenom lägenheten och dessutom bytt låskolv.
Och i ett ganska desperat försök att komma in i lägenheten åker han tillbaks till Skåne, hämtar upp kvinnan och återvänder till Stockholm. Han instruerar henne vad hon ska säga på polisstationen och han följer med in. Men där spricker alltså allt. 5 års planering. Det håller bara i 6 dagar. Men Peter Claesson är inte övertygad om att bunkerläkaren blev helt besviken på att planen inte höll.
Alltså, jag vet inte om man säger så mycket om det, men jag får i alla fall, det är mitt personliga intryck, att den här kvinnan var väldigt foglig. Hon gjorde det han sa och hon har också sagt att hon hade gått med på vad som helst. Hade han velat ha sex med henne hade han gått med på det, inte gjort något mot det. Och jag får uppfattningen att han nog ville ha motstånd. Någon som man kunde bestraffa eller tukta helt enkelt. Och den planen sprack nog. Man kan se också, det som stöder det är att det finns anteckningar om att det fanns ett bestraffningssystem. Man skulle kunna få påbackning om man vägrade sex till exempel. Eller om man försökte rymma skulle man få stanna ett halvår extra och sådär. En nogsam planering skriftligt hur det skulle gå till och så. Och sen han hade något bestraffningsrum som han beskrev också. Och även någon bänk som han benämnde knullbänk.
På pappret ser det ut att bli en ganska problemfri utredning. Ett offer som har en klar och tydlig berättelse. En gärningsman som i princip bekräftar allt det offret säger och erkänner allt. Men trots det måste utredningen vara noggrann.
Ja, mitt jobb är att kontrollera och se till att vi säkrar den bevisen som finns. Och det är dels den tekniska utredningen då såklart. Och se till att dokumentation sker. Och även fatta beslut om husrannsakan där vi då beslagtar föremål. Det finns ju bland annat en PVK, heter det, en perifer venkateter, alltså en sån här infart i kroppen då, som man sätter bland annat i, man kan ju sätta det på handen eller i armveck eller så, på andra ställen också. Och det finns också lite tussar med lite blod på, allting som ska kunna säkra upp. Det hittas också en, ja, lite andra bevismedel också, som det fanns ju också en misstanke om en grov våldtäkt här, som det fanns viss bevisning kring det. Och sen måste utifrån de förhör som, ja, försöka få fram så mycket bevis som möjligt då.
Och för Peter Claesson var det viktigt att själv åka ner och titta på bunken.
Ja, när jag kom dit, då var jag tillsammans med polis. Men då pågick det tekniska undersökningen där, men de släppte in oss. Och, ja, alltså det, för mig blev det verkligt då när jag var där. Och det var ju väldigt, jag kan förstå att den som blir inlåst på sån här ställe, det måste ju vara en fasansfull upplevelse. Oerhört obehagligt och känna sig maktlös och väldigt rädd. Och jag tyckte att det var obehagligt, även fast jag var ihop med polis, så var det obehagligt. Och det kan jag tyckte även att rätten gav uttryck för det utan att de sa någonting, men man kan ju se på kroppsspråk och annat att man bara komma in där var ju liksom otrevligt.
Under utredningens gång kommer det fram märkliga nya fakta. Det verkar som om kvinnan från Stockholm inte är den enda som bunkerläkaren drogat. Och inte heller är den enda kvinnan som faktiskt förts till bunken. Det verkar vara fler.
Han berättade ju själv, och det fanns ju en plan för det. Att han, och det förefaller stämma att han har då rövat en kvinna från Polen och att han har gjort det i Norge på ett visst hotell och att han har tagit henne till den här bunken. Och det anträffas ju dels foton på en kvinna som så, och dessutom anträffas också en sån här kanyl eller infart in i bunken med DNA som inte tillhör honom och inte tillhör henne, inte tillhör den i det här ärendet, brottsoffret då. Den här kvinnan försökte vi få tag i, och vi lyckades vi nog identifiera henne i Polen, men det gjordes flera försök och det var min kollega som höll det, och även efter att dom följde det här målet försökte man få till stånd en utredning, men man lyckades aldrig få henne att vilja medverka. Så att...
Men hon levde,
absolut. Sen så hittade man ju lite bilder på andra personer, och det föreföll vara bilder från Danmark i hans besittning där människor föreföll drogade och lättklädda. Och det kom vi inte heller någon vart med. Vi försökte där på andra sidan sundet att få kontakt, men det lyckades inte.
Nej, även om det fanns uppgifter som tydde på fler offer lyckades utredningen inte komma framåt. Så när rättegången började i tingsrätten handlade den enbart om Stockholmsfallet.
Det blev ju stängda dörrar till att börja med, och det berodde ju på att mannen åtalades för en grov våldtäkt också, som man i och för sig frikändes för då. Men jag tyckte att det var ju en stark berättelse från målsägaren eller brottsoffret. Hon gjorde ett väldigt, väldigt, ja, ett väldigt stort intryck, tror jag, på de som lyssnade på henne. Hon var trovärdig, tillförlitlig. Allt hon berättade om som gick att kontrollera stämde ju. Det fanns ju inget i det, och jag tyckte också det framkom också att hon var extremt plågad av vad som hade varit med om. Hon trodde ju att hon inte skulle överleva det här, helt enkelt.
Martin Trenneborg själv hördes förstås och erkände allt, även om den stolthet han visat under förhören tonats ner något.
Jag visar inte direkt någon ånger. Allt jämt lite stolt över vad han hade gjort. Han berättade i och för sig lite mer nedtonat. Skälen till det kan man ju bara spekulera i, men jag tror att han fick klart för sig säkert under utredningen att vara så där himla nöjd och visa det kanske inte skulle gynna honom när han skulle bedömas då.
Och en sak som Trenneborg tar tillbaka i rättegången är att planen med bunken hela tiden var att hålla någon fången. Nej, nu hävdar han att syftet var ett annat från början.
Alltså som man säger inledningsvis, sen tycker jag att han tar tillbaka lite av det där sen när vi kommer till rätten. Men under utredningen, då är det ju syftet att han har byggt på det här under flera år, kanske 4 års tid. Och syftet har hela tiden varit att man skulle då hålla folk fångna där. Sen ändrades väl det där lite, eller inte väl, utan det gjordes det. Och då menar han att det kanske syftet skulle vara prepping, alltså om händer någon förfärlig händelse, att man då förbereds för krig eller en atomangrepp eller något annat.
Det spelar ingen roll. Domstolen dömer honom ändå för att ha fört bort kvinnan. Trots det blir straffet lägre än Claesson yrkat. Han ville att bunkerläkaren skulle få 16 år, men domstolen dömer honom till 10 års fängelse. För domstolen friar honom nämligen för våldtäkt, något som Claesson tagit med i åtalet.
Han berättade för henne i bunken första kvällen där att han hade haft sex med henne i Stockholm innan de åkte ner. Och det fanns en del bevisning kring det. Och jag tyckte att den var ganska stark. Och att min bedömning var ju att det skulle bli en fällande dom, annars hade jag inte väckt åtal.
Och i hovrätten gick det ännu sämre. Där får Trenneborg 8 års fängelse. Orsaken? Ja, att Trenneborg skulle förmodligen bli av med sin läkarlegitimation. En något märklig omständighet för att sänka straffet, tycker Peter Claesson.
Alltså, om jag läser hovrättens dom så beaktar man att han förlorar sin läkarlegitimation. Och det finns ju regler i brottsbalken om att om man förlorar sin anställning så kan man beakta det på något sätt i straffmätningen då. Sen kan man ju ha uppfattningar om det lämpliga att dra av så mycket som 2 år. Och man kan väl också ha uppfattningar om att om en läkare använder sina medicinska kunskaper för att kunna genomföra ett brott, så är det väl kanske naturligt att man inte ska få fortsätta som legitimerad läkare. Och att man då skulle få ett minskat straff för det. Nu finns ju det möjligheten i lagen, men jag kan förstå att man kanske har synpunkter på det.
En annan orsak till de olika domsluten skulle ju kunna vara att hovrättens ledamöter inte ville åka till bunken och se den själva. Tingsrättens ledamöter hade ju gjort det och var märkbart berörda, men hovrätten sa alltså nej.
Ja, hovrätten valde att inte åka till bunken. Men man tyckte att det räckte med att man tittade på film. Jag hade ju yrkat att man skulle titta på den, men jag är övertygad om att man hade fått en annan, en mer heltäckande bild utav gärningen om man hade varit i punken och tittat i den. Hovrätten är ju vana att göra bedömningar, så att jag ska inte kvälja det, men för egen del så tyckte jag i alla fall att för mig så var det en annan dimension av att det har varit där.
Han planerade att hålla den bortrövade kvinnan fången i åratal. Han förberedde också brottet i åratal, men fick bara 8 års fängelse. Och är nu som sagt på väg att släppas ut, eller är möjligen redan frisläppt. Så nu kan han börja leva sitt liv igen, men det kanske blir svårt i Sverige.
Ja, å andra sidan så är det ju en person som talar flytande amerikanska och är medicinsk utbildad. Jag tror att han absolut kan ta sig fram. Kanske inte i Sverige som läkare, men i andra länder i alla fall. Det kan jag inte hålla för uteslutet.
Det har nu gått ganska många år sedan det här hände. Peter Claesson har haft många andra ärenden sedan dess. Men det här fallet tänker han ofta på hur det skulle kunna ha gått.
Jag tänker att hon hade en himla tur som kom ut därifrån. Det var såklart förfärligt att vara där under 6 dagar. fasansfullt, men hon kom ut därifrån i alla fall.
Kvinnan själv har i flera intervjuer berättat om händelsen, bland annat hos Skavlan i TV. Hon gick då under namnet Isabelle Eriksson, ett namn hon inte längre har. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av...